Hejsan och välkomna till avsnitt 146 av podcasten En präst och en mammut.
Ja, men hejsan.
Hejsan. Jag tänker att det finns så många olika sätt man kan börja på. Jag tror att det kan sätta tonen för ett helt avsnitt.
Ja, säkert. Alltså
så här, hej, välkomna till ett avsnitt nytt 146.
Ja.
Vi är inte så laddade. Eller, hej och välkomna avsnitt 146.
Ja, precis. Och jag tror att det man påverkar sig själv också genom att hur man börjar.
Har du hållit på med sånt där framför spegeln? I ditt liv.
Ja, alltså
för att peppa igång det.
Ja, dels det. Ja. Jag testar det, men dels har jag ju spelat mycket amatörteater. Ja. Då får man ju lära sig sånt där, så att säga. Och då är det ju så. Och jag har absolut testat det där. De säger ju mycket. Det finns ju en sån här gammal saying. Bara du ler så blir du glad. Ja, alltså typ så. Om du bara ler så... Och då gör man det. Och det funkar faktiskt nästan alltid.
Min korta karriär som telefonförsäljare, då var det liksom första man fick läsa på introduktionen att le, för då ler du på rösten.
Liksom.
Så ska man sitta där och smila framför skärmen när man läste den här texten. Det var en väldigt kort karriär, det var ingenting för mig.
Nej, det var, jag vet inte om det var ungefär som min karriär som tidningsutdelare. Jag tror jag höll på i 2 veckor.
Så kan det vara. Nej, men jag tänker att sånt där, allt sånt som... det är klart det är placebo, men hjälper den så är det ju gott.
Ja, visst.
För alltid är det inte kul att vakna och ser sig själv. Och då får man ju vara lite positiv.
Ja, nej, precis. Jag skrev någon gång att jag känner att man ser ut som morran när jag tittar med spegeln på morgonen. Det är inte roligt. Och då är jag, hej Kjell, vad roligt! Ja. Nej, den varianten har jag aldrig provat. Men annars att... Och om man ska vara krass och praktisk, så att säga, så jag menar, det jobb som vi har går ju ut lite grann på att ibland se lite gladare ut än vad man egentligen är.
Såklart.
Så är det ju. Ja. Du kan inte komma in till en ungdomsgrupp och säga hej. Ah, vad gör ni här då?
Men det är ju någon form av serviceyrke vi har.
Ja, det är det. Jag kan inte komma in i en gudstjänst och säga nu är det söndag igen. Ja, här står jag och där sitter
vi. Tråkigt att det inte är så många.
Ja, precis.
Jaha, man är inte fler idag.
Ni fattar att jag har förberett mig länge för det här. Här sitter ni 5 stycken. Nej, det går inte.
Nej. Tror du att du har hjälp av din bakgrund där? Det har vi pratat om förut. Men,
det tror jag. Ja, visst.
Tror jag. Eller mycket av
det. Ja, det tror jag.
Ja, teaterbakgrunden.
Jo, men så är det. Det tror jag absolut. Att man har en... Det är en bra grund att ha hållit på och spelat teater, spelat andra människor, spelat andra känslor.
Ja, men verkligen.
Så.
Och veta hur man ska agera. Det är superbra.
En intressant grej som hände mig. Faktiskt idag, typ på väg hit, så kom det fram en person.
Som en stand-up-komiker.
Ja, precis. En kul grej hände på vägen hit. Det här hände faktiskt, inte på vägen hit, men nästan, precis innan. För jag stod och tog mat. Vi hade haft veckomässa, så har vi så här soppa efteråt. Jag tycker inte så mycket om soppa, men jag äter soppa. Det är så här pedagogisk lunch, kan man säga. Mm. Ja. Och så kom det en församlingsbo bara så här. Du sa en gång att det inte finns någon annan värld än den här. Stämmer det? För jag tror att det finns ett himmelrike också. Det finns ett himmelrike. Tror du inte på det? Jo. Så det tror jag på. Jag kanske har missförstått då. Ja, det har du nog gjort. För så här. Och jag blev så ställd där. För jag vet ju att det är ingenting som jag känner att jag skulle ha sagt.
Nej.
Däremot så har jag sagt i flera olika sammanhang. Exempelvis i podden. Jag tror inte att det finns något annat helvete.
Nej.
Än det vi har på jorden. Ja. Men någon annan. Jag måste ju tro att någon form av himmelrike finns det. Det var ju intressant. Ja. Men också lite skrämmande. För att. Vad är det mer som folk tror att jag har sagt?
Ja, just det.
Som jag inte har sagt. Liksom. Ja. Och prästen sa så här. Det var någon gång också en annan församlingsbok kom fram. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg exakt situationen. Men den här församlingsboken hade fått för sig att jag hade sagt att det var fel att vara överviktig. Och det hade jag definitivt inte sagt. Men den här personen var så här, du sa att jag var överviktig. Jag trodde det var mig du menade när vi pratade om
Gud.
Och det var förfärligt. För att alltså, det hade jag såklart inte sagt. Men... Den här personen hade uppfattat det så. Och likaså den här nu. Hade uppfattat att jag hade sagt att det finns ingen annan värld. Då har jag ju liksom tagit bort hela den kristna tron där att ja, vi har bara jorden och sen ja. Har vi inget mer. Sen
när man dör så är Twitterföljarna att... ännu mer rätt då.
Ja, ja, precis.
Den där icke-prästen.
Ja, ja. Ja. Om det nu var så att jag verkligen hade sagt och tyckt.
Nej, men det är fascinerande hur man tolkar saker och vad man själv hör liksom. Jag var lyssnade på en predikan. Det var någon som pratade lite om missionsresor typ.
Mm-hmm.
Och den var inte superpositiv till sin egen upplevelse, för det passade inte den att
vara i
sådana simpla förhållanden, för den har varit, jag minns inte, men då var det någon som kom fram efter att det var rätt så irriterat, som jag minns att jaha, är det fel då mig själv? Nej, någonting åt det där hållet liksom.
Ja,
alltså, men
ja.
Det, och jag hade inte alls hört det då, så att säga.
Nej.
Men ja, nej, och det är hur uppfattar de som lyssnar på det här som inte känner oss. Det är också
intressant. Ja, också ja, precis.
Ja,
nej, jag vet inte om jag kanske har nämnt det tidigare, men det var också, det finns ett moment i dopordningen där det står vi tar emot dig med kärlek och med glädje och förväntan, står det nog, eller om det är kärlek och förväntan står det nog i den här. Och det är klart att då de formuleringen använde ju jag, men redan någon gång under min första tid som präst så kom det fram en person efter ett dop och sa det, hur kan du säga sådär? Vad menar ni med det egentligen? Förväntan, menar jag att jag har förväntan på de här små barnen redan, alltså liksom, har de fått krav på sig redan från början? Så sen dess så säger jag aldrig förväntan.
Nej.
För att jag säger, utan då säger jag kärlek och glädje. Klassiken istället faktiskt. Ja. Vi tar emot dig med kärlek och glädje.
Ja, ja.
Så, och det slutade jag med då för 11 år sedan och använda den formuleringen. Just av den, jag hade inte uppfattat det som att det var något. Men visst, om man tänker
det,
så.
Den personen gjorde det.
Ja. Om man tänker, ja, vi tar emot det med glädje och förväntan. Ja. Vadå förväntan?
Förväntan på vad?
Ja,
prestationskrav redan.
Ja, precis. Det var så den här personen hade uppfattat
det. Ja, men det där är ju intressant.
Man ska vara rädd om orden på något sätt. Ja. Men samtidigt så kan man ju inte alltid vara det heller. För att det är klart att vi...
Nej, men folk kommer alltid tolka saker på sitt sätt.
Ja,
med sina ingångsvärden i det så samtalet.
Det. Liksom,
och lägga in. Och är den då... negativ, jag vill bara ta det som ett känsloexempel, negativt inställd till det den ska för, men då kommer ni ju leta efter felaktigheter eller sådana av
ja, så. Absolut. Ja,
eller om det är någon som man verkligen beundrar. Till exempel alla gånger jag har lyssnat på Thomas Sjödin, som jag tycker är så bra.
Jag
tror inte jag har hört om han sa några knasigheter, för jag är så positivt inställd att lyssna till honom och det han har att säga, med flera andra såklart, och då tänker nog inte jag på att, ja, för det är klart det kommer saker där också, alltså vi som pratar, han är ännu mer vad vi gör ute, men vi har ju yrken där vi pratar mycket och slänger sig med saker, och ibland blir det ju tokigt alltså.
Visst.
Ibland har ju ledare frågat så här, nej, men vad menar du med det där? Och jag i min människa var ju liksom, det var ju ett skämt till 100%.
Ja, just det.
Men har man inte samma då bakgrundsstory delar, då det kan bli ju tokigt. Och det har vi varit med om i andra sammanhang kring läger just. Att det har missförståtts och sådär.
Ja.
Man är ju också, där blir så speciell miljö. Det är så intimt på något sätt att man lever så nära och så... Och så säger någonting skämtsamt när den är trött, och så blir det stora.
Och så blir det stora,
fast den inte menar det. Nej, men man ska vara försiktig utan att förändra sig. För då blir det ju också inte äkta.
Då blir det ju falskt.
Då blir det ju bara den här präströsten. Du bara står... Nej, men det blir liksom inte närvarande.
Nej, precis. Nej, men det är intressant det där.
Ja.
Man väldigt... Ja, intressant du säger just att beroende på vilka liksom, förutfattade meningar vi har, hur vi tolkar. Jag tänker på det, om jag sätter mig, jag tror att du och jag skulle ha totalt olika ingång om vi satt och såg på de filmer som jag tittar på.
Ja.
Alltså det här, vad heter den här? Odygdens belöning från 1935. Alltså, det sätter jag i den, och så tittar jag, men det här, nu ska det här bli bra. Och så säger de någon liten billig lustighet, så här, det var roligt.
Ja.
Om du satte det där kanske du inte skulle skratta åt alla de där sakerna.
Utan mer kanske skratta åt dig.
Ja, förmodligen. Om vi satt där samtidigt kanske då... Man, för jag, det är också någon gång...
Ja, men det är klart det. Det är
man blir verkligen påverkad av hur man... Ja, men det här tycker jag är roligt. Ja, det här ska bli kul, liksom. Och då är det det.
Ja. Då, eller, nej, men det är ju också då, det måste man vara ödmjukt när man gör saker för andra. Att det här tycker jag nu är bra eller helt okej okay, i alla fall. Det jag ska säga. Och så, ja. Och så har de inte alls samma referenspunkt. Det är svårt. Det är det som gör det svårt också, tänker jag, med söndagens huvudgudstjänst. Att tanken på något sätt är att det ska passa alla.
Ja,
jag tänker att vi som kyrka kanske bör tänka om det. Vi gör ju det, vi pratar ju om det ofta. Ja, sådär, att det finns inga andra sammanhang där alla åldrar, intressen ska mötas. Jag tänker att det är egentligen mer kanske intressen än åldrar. Det hänger ihop lite, men så.
Absolut.
Det är svårt där att få ett språk, ett tilltal, en form. Och det ser man ju så mycket tjafs det om handbok och allt. Nej, men alltså, det är svårt att få det att passa.
Ja,
passa
nej, jag liksom tror att det är omöjligt faktiskt.
Medan som du har då en lite ungdomsriktad eller en pensionär. Ja, du kan lägga tilltal, musikinnehållet. Sådär, det kommer ändå inte träffa alla som sitter där.
Men, nej, så är det ju.
Men du kan ändå nischa det lite. Och det tänker jag att det är ett problem. Det blir pedagogiskt svårt med söndagens gudstjänst. Ja. Att få ett språk, en rytm, ett innehåll som passar många.
Ja, absolut. Absolut. Jag sa det, jag tror att det är omöjligt. Jag tog i kanske för mycket. Men det är svårt, det är väldigt svårt.
Ja.
Så det ska vara speciellt. Det var ju som förr i tiden så kunde... på den tiden som tv var som störst, liksom, det fanns en eller två kanaler, då kunde man samla hela svenska folket ish framför ett underhållningsprogram på lördagen. Då satt de små barnen och de medelålders och de äldre vid samma program. Just. Alltså det förekommer ju inte, det händer ju inte på det sättet. Och vi, det är väl det är egentligen på något vis som jag känner att det är enda gången, eller det enda sammanhanget där man har försökt göra det och det har fungerat.
Ja, ja.
Och det fungerar inte längre, men det gjorde då på den tiden. Och det, nej, att alla från små barn upp till 95-åringar ska tycka om samma gudstjänst, det är ja, i sällsynt lyckliga fall kanske, men inte ofta, det tror jag inte.
Nej, det har vi något att jobba på, tänka på. Jag tror att det kommer bli tydligt att kyrkan måste göra en, alltså den stora förändringen har redan gjorts, men än mer liksom. Att det är inte det som är det största, utan man måste hitta andra vägar att förmedla tron. Jag var på lite konferens här i början på veckan för facket då. Det var, behöver inte prata mer om den delen, men jag träffade folk från både från Göteborgs stift och Luleå stift. Mm-hmm. Och så satt vi och pratade en stund med min och så hade...
Förstod de varandra?
Nej, och jag förstod ingen av dem. Men båda hade hört talas om podden.
Jaha.
Ja, för att då hade det både i Lund och i något... Ja, men något sammanhang hade den lyfts upp.
Okej.
Okay. Och likaså då i Göteborg. Jag vet inte, i någon utbildning. Vi vet ju att vi har lite... kommunikatörer för kyrkan som gillar den och spriten i kyrk och helutbildningar och så där.
Just det.
Pratat om det i alla fall som ett gott exempel. Och det kanske var något liknande. Men det var roligt att
verkligen.
Det där har jag hört om och så kunde...
Ja, det är kul. Och sen hoppas jag att de också hade hört bra av det. Har ni hört om den där podden? Det är totalt vädlöst med två gubbar som sitter och snackar. Ja, jo, då är det så. Jag har hört det bara skräp.
Från den prästen där han är inte troende.
Precis så här, just det. Han bara twittrar en massa skit. Ja.
Du och jag var på en kurs förra veckan. Jag vet inte om det är så mycket att säga om den. Men Det handlade lite om att vad gör vi om vi
om vi är oroade för att barn far illa i våra verksamheter. Inte att de far illa i våra verksamheter, men barn vi möter i våra verksamheter.
Som far illa hemma. Jag vet inte egentligen vad vi säger, bara att det är tufft.
Ja.
Alltså det kursinnehållet har inget, det var bra.
Ja,
alltså,
ja,
det
visst,
var,
absolut,
var informativt och man fick en liten aha och så. Att hur man går tillväga, som vi vet också med socialtjänsten och vi fick dela erfarenheter och tankar. Men det var bara så här... drabbad så. Liksom,
man blir det. Och det är som jag har sagt säkert många gånger kanske. Att jag blev ju på ett sätt i en skyddad värld. Liksom. Mm. Jag har väl fått lite större insikter på senare år. Men ändå, jag levde ändå i en relativt skyddad värld. Sådär. Och så möter jag plötsligt människor som verkligen mår riktigt illa. Och jag har gjort det i samband med konfirmandläger. Träffat på ungdomar där som verkligen mår uselt.
Som inte får vara barn.
Nej, precis. Och bara få liksom för min del en liten inblick i vilket tillvaro de lever i. Gör så här, jag har sett på de här så kallade dokumentärserierna på TV, 1-2 vad de heter. Där någon polis säger att jag trodde aldrig att det var så här innan jag blev polis. Och det är på något vis lika att man får en liten insikt så här. Oj, är det så här folk har det? Liksom. Ja. Sen förstår jag att det varierar. Så att alla har det så här. Men fler än vad jag någonsin trodde. Ja. Jag tänker att ungdomar till exempel mår mycket sämre än vad jag föreställde mig.
Ja.
Generellt såklart.
Ja.
Alltså det, man blir lite drabbad alltså. Ja. Inte lite, man blir drabbad absolut.
Nej, och vikten av att våga göra någonting.
Ja.
När man ser någonting som är... För det är inte lätt alltså.
Nej. Nej, precis.
Det är, om man ser ett barn som man misstänker, så vet man inte riktigt. Är det någonting som inte står rätt till här? Och så vet... Ja, det är svårt. Mm. Jag är bara tacksam att det görs en sån ride. I alla fall i vårt stift då. Att utbildar personalen i kyrkan som möter just barn och unga framförallt i de här frågorna. Det är oerhört viktigt. Men man blir... Ja, man
det, kan, blir det som också man blir dels drabbad av det här insikten att folk, många mår dåligt, men man blir också drabbad av en insikt att på samma sätt som vi nu sa att vi ska vara varsamma med orden, så måste vi verkligen ta vara på vårt ansvar på något sätt. Alltså att man tror kanske att det man gör, ja, det är väl trevligt och det man gör så här, men att man verkligen kan göra skillnad i vissa människors liv.
Ja, visst.
Inte bara det att men de fick två härliga konfirmandveckor.
Liksom, nej, utan att det kan bli förändring.
Utan det kan betyda något för dem resten av livet. Eller åtminstone ett bra stund framåt, så att säga.
Ja, och var lyhörd på de signalerna som sänds ut. Att det är någon som vill prata om någonting annat egentligen.
Ta
vara på det utan att bryta förtroenden och sånt. I ditt fall är tystnadsplikten nog en helt annan sak, men det kan ju vara samtal som är utanför självvårdande.
De flesta samtalen är ju utanför självvårdande.
Absolut, så att vi har att vi vill göra det. Ja, det var bara ett tidsspår. Jag är glad att vi fick en uppfräschning kring det. Mm. Och du, Kjell, jag har ett kurserbjudande.
Ett kurserbjudande?
Ja. Jag bara tänker måla upp så här. Tänk dig att du åker på kurs. Bra vidareutbildning du får åka till Vatikanen.
Två
veckor kanske. Jag har ingen aning hur länge, men 2 veckor i Vatikanen.
Ja.
Och fördjupa dig och bli utbildad i exorcism.
Ja, du vänder dig till lite fel person här, men det är en kurs.
Du var med mig i kursen till Vatikanen kanske.
Ja, hade det varit en annan innehåll på kursen, hade jag kanske följt med. Visserligen så avstod jag från att åka till Rom på skolresan när jag gick på min prästutbildning. För att jag tyckte det var jobbigt att hålla på att åka till Rom. Precis. Det där är någonting som har ägt rum i verkligheten, förstår jag. Alltså, eller ska äga rum, eller hur det nu är.
Ökat behov
av utbildning i exorcism.
Precis.
Ja.
Du har jag sett att du också sett
den. Jag har skummat den.
Ja, jag är egentligen inte heller mer än att...
Det är katolska präster det här.
Absolut, så jag tror att du hade inte plats.
Nej, jag hade inte fått komma dit, att jag inte är äkta präst.
Nej.
Som jag kommer fram till nu att jag inte är.
Nej, men det finns ett stort behov av det. Och det är väldigt många som söker sig till kyrkan med den här typen av problematik. Alltså det behövs en andeutdrivning.
Ja, precis. Och
det här är ju väldigt främmande för oss.
Det är väldigt främmande för oss.
Ja.
Jag var ju med vid ett tillfälle att just det kom några som ville att jag skulle driva ut spöken ur deras lägenhet. Jag visste inte hur man skulle göra och så. Men det löste sig, vet jag inte hur det löste sig. För jag gick upp och bad böner och så. Men jag har ju inte fått någon utbildning i andeutdrivning. Det som är intressant tycker jag med den här artikeln, bortsett från just det, att det här finns, alltså den här kursen, är att man har ett stort behov av att skilja på olika problem. Dels psykiskt sjuka människor och de som är besatta av onda andar.
Ja.
Alltså det...
Man får inte skratta hela tiden. Får... Nej, men det är ordet, orden är viktiga. Vi får bara försöka vara neutrala.
Ja, just det. Ja, det ska vara. Alltså jag tillhör ju de som hävdar att det inte finns några onda andar.
Mm.
Och det säger jag ju ofta när vi har bibelstudier med konfirmanderna. När det är olika, när det står anda där, så kanske det är sjukdomar, ja, det. Eller sånt vi ska tänka oss. Av olika typer av sjukdomar.
Ja. Den här som är besatt av en hel drös med andar som far in i en svinjord, den är ju svår. Ja, alltså det är med mycket sån här där Jesus hjälper utdrivning och
precis.
Och får det till en kontext. Fortsätt.
Men jag tänker på det, för det här är ju, men det, och nu skrattar vi, och det skulle vi inte göra, men nu skrattar vi åt det. Men det är ju en reell verklighet för de som lever med det liksom. Det finns onda andar och de är besatta av dem. Och därför är det viktigt att inte försöka driva ut psykiska sjukdomar, utan man ska driva ut när det är andar och inte när det är psykiska sjukdomar. Det är intressant kan man säga i alla fall.
Ja, de skriver också kring det här att vi befinner oss i en kritisk tidpunkt i historien. Många kristna tror inte längre på djävulens existens, men ändå har då behovet av andeutdrivning ökat. Vatikanen satsar på detta nu.
Ja, bland annat så har de någon diskussion här om man kan driva ut andar via mobiltelefon. För det är någon 86-årig kardinal där som berättar att han har gjort det. De ringer upp honom och vill att han ska driva ut andar. Och då så gör han det via telefonen. För att han säger samma sak som om han hade varit där på plats.
För det pratas ju väldigt lite om det här i svenska prästutbildningen.
Ja, det gör det verkligen.
Ja. För det verkar som att görs det väldigt lite i prästutbildningen överallt, så att säga.
Mm. Nej, men jag tänker att det är intressant just det här också. Att ja, men folk tror mindre och mindre på djävulen, som du sa där.
Mm.
Men man har
enligt den som har skrivit,
som har skrivit det där. Men man har ändå en tanke att onda andar kan finnas.
Mm.
För att jag tror ju inte att det finns någon djävul. Och jag tror inte att det finns onda andar. Men det finns ondska. Och djävulskap. Men att...
Som vi själva skapar. Mm. För oss själva och för andra.
Ja,
och andra skapar
precis,
för oss.
Ja, precis. Och också som det här som vi har varit inne på så många gånger. Om de här alla andeprogrammen i tv och så här. Mm. Övernaturligheter. Det kanske är en naturlig utveckling på något sätt. Att nu är, ja, men det övernaturliga är liksom inne. Och därför så kan man tänka sig att det finns onda andar. Men däremot djävulen, det hör till någon sorts... trosuppfattning liksom. Ja, men det är kristendom kanske man tänker, eller djävulen, eller men att onda andar, finns det goda andar så finns det väl onda andar, eller hur man nu ska säga, kanske, att jag vet inte, men jag skulle kunna tänka
att, ja, men för det står att, också att det står också här att vara besatt av onda andar innebär ett stort mänskligt lidande, konstaterar den och kyrkan kan ge stöd och hjälp till befrielse.
Ja.
Och den här då som de intervjuar talar om så många som 500 000 fall varje år som kommer och söker för det här. Och då, det här kommer det. Och det kan vara för att det finns ett ökat intresse för spådom. Alltså att det ökar intresset för det... andra typer av andlighet.
Ja, men precis. Ja, men det som vi har sagt förut också, det är ju inte, alltså det finns en stor andlig, alltså törst tror jag. Men svenska kyrkan eller kristna kyrkan kan inte alltid fylla upp den, eller ibland inte alls. Fylla upp, nå upp till de här liksom de här önskemålen, utan man uppfattar kyrkan som gammaldags och ute typ. Utan nej, jag vill inte tro på det, och det där med Jesus och det här vill jag inte, och det här tror jag inte på, men jag tror att det finns en kraft.
Mm.
Jag tror att det finns en andar i naturen, och jag menar alltså att det är den typen av andlighet just nu som fångar upp väldigt många människor, och då kan man väl också hamna i tro på onda andar.
Mm.
Att jag tror att jag är besatt av någonting, eller den där personen är det. Och det är ju ett misslyckande för kyrkan, det kan man ju säga.
Ja, de vill i alla fall utbilda flera, och det var roligt den sista. Men det handlar inte om någon quick fix, utan det här måste få,
det måste få ta tid.
Ja, precis. Ja. Men du, när du möter folk i begravningssammanhang, då möter du såklart, för de flesta går ju ändå via kyrkans väg. Mm. Då möter du många som inte har en tro i sorghusen. Men är det inte många som ändå har en tro på att ens anhöriga kommer till en annan plats?
Jo, det skulle jag nog säga.
Det är min upplevelse, ja. Bara. Men
det... På något vis är det så här att jag har sagt någon gång att när man är i en julgudstjänst, om det nu är julotta eller julnadsmässa eller samling vid krubban, och den här stämningen infinner sig, man sjunger julsalmer och man sjunger julsånger och ljusen är tända och det är jul, så är det, då ska det mycket till för att man inte ska tro på barnet i krubban.
Mm.
Dagen efter kanske man inte tänker samma sak, men då är det liksom, man är så, det är så mycket som talar för att ja, men där, och det här är fantastiskt och där, och barnet och det här lilla barnet i krubban. På samma vis tror jag när man befinner sig i dödens närhet på ett eller annat sätt, antingen man är före döden eller att det är ens anhöriga som är efter ett dödsfall, så tror jag att det är väldigt lätt att, det är mycket lättare att tro på en tillvaro efter döden. Ja. Man vill också gärna göra det och tänka att ja, men,
verkligen så vill så. Man det för att orka med också.
Ja, jag tror,
antingen
jag tror
man, att som du säger, att man själv är på väg dit för att man lider av en sjukdom eller liknande, eller en anhörig, att man lättare att ta sig igenom det hela.
Att ja, det finns jag tror att det finns något där. Jag tror att vi kommer att mötas igen eller vad det är man tänker sig. Och att det där, och då kanske man inte tänker att ja, där står Jesus med öppna armar, utan det är just
det finns
någon form av himmelrike, liksom, och man kanske inte ens kallar det för det, men att en annan tillvaro,
det är inte bara liksom. slut,
det är inte som att dra ut en kontakt, utan det händer någonting sen, det finns någonting, och det är ju en av de viktigaste sakerna egentligen i kristendomen. Jag tror att döden inte är slutet, utan att det finns en fortsättning. Och som sagt...
Ja, och där, där kan ju du göra hela skillnaden, att förmedla det hoppet.
Ja, och det är därför jag tycker att begravningar är bland det viktigaste jag har. För att man har möjlighet att... Eller man har möjlighet att faktiskt nå fram och tala om hoppet om att det faktiskt inte tar slut i och med döden, utan någonting händer. Vi vet inte exakt vad som händer. Ingen vet det. Ingen, den som lever får inte se, som jag säger. Utan, men när man passerar liksom gränsen, så finns det någonting på andra sidan. Förmodligen någon som står där och väntar. Liksom. Och, och att vi kanske kan få möta våra avlidna anhöriga. Det är också en väldigt tröstande tanke.
Mm. Mm.
Så att det tror jag. Det är väldigt, det är en stor... Det är en stor uppgift faktiskt. Mycket större än att ha en vigsel, skulle jag säga. Det är trevligt också med en vigsel med glatt, alla är glada och det går fint och det är vackert.
Och det är fest.
Och det är fest och glädje.
Liksom. Ja.
Och att ligga som ett dop. Så, ja. Men begravningssammanhanget där är... För på vigseln, som du säger, även om man inte är kristen på en begravning, så tror jag att man har lättare att tro på att det finns en tillvaro efter döden. Om man inte är kristen på en vigsel, så bryr man sig inte egentligen vad prästen säger, tror jag, så mycket. Det är inte det som är det viktiga, utan det här är två personer som har träffat varandra och kärlek har uppstått. Ja. Och det är det som är det fantastiska. Vi i kyrkan tänker, men här är Gud.
Ja.
Gud var med vid det här människans möte. Gud är med nu i det här vigseln och så. Men det är vi som kyrkobesökare, om man inte är, eller som vigselbesökare då, och inte troende, så har man ju inte den kopplingen alls, utan det här är två människor och det är fint nog. Och det är ju fint bara det, så att säga.
Absolut.
Men det blir på ett annat sätt. Och för oss i kyrkan är ju dopet en djupt kristen handling. Det är ju väldigt... kristnare blir det ju nästan inte, så att säga. Så är det ju inte, absolut inte för alla dopfamiljer, och framförallt inte kanske deras anhöriga som kommer, utan ja, här är, nu får barnet sitt namn då, som en del tror. Och
det är fint. Namn?
Ja, precis. Och man får välkomna barnet i familjen på, men det är klart de ska döpa, så att säga. Och det är som sagt, det är vackert det också, för jag tror att Gud finns i det också. Men
i begravningen är det
något. I begravningen är det något annat. Där tror jag att man har...
Ordningen är ju väldigt bra också. Alltså den begravningsgudstjänstordningen som Svenska kyrkan har i alla fall. Jag tycker den håller ju för både den som har en tro och den som inte har.
Precis.
Det. Den inbjuder till ett fint avslut.
Ja, men det gör den. Och det är så många som har kommit fram efter begravningen, så att det här var vackert, och det är inte, inte min förtjänst, utan det är därför att det här håller, det här är något som bär, och då spelar det ingen roll om man är troende eller inte. Sen så kan man ju naturligtvis, beroende på återigen vilka förutsfattade meningar man har, så kan man ju kanske ta till sig eller inte ta till sig, men jag tror att det finns en väldigt, återigen, en väldigt större öppenhet.
En kollega till oss träffade på för ett tag sedan och skulle ha en begravning för ett litet barn.
Mm-hmm.
Och där också fanns det, när kollegan satt och förberedde sig för att det fanns en tacksamhet för hur bra begravningsgudstjänstordningen var. Det höll det. Även där det inte fanns något. Vad förmedlar man där? Barn. Det finns inget att det är ett långt och rikt liv. Det finns ingen.
Det finns inget. Ljus, på det sättet.
Men jag tyckte ändå när var förberedd att men den här ordningen är funkar även här. Och det måste vara väldigt gott. Den tryggheten att det är en bra form. Utformad så.
Ja, just det. I sammanhanget. Och som vi har sagt också förut att den bär även prästen, även när prästen har sämre dagar. Det är verkligen så. Nej, men det här,
och då har man ju lyckats med en form.
Ja. Man kan känna in att nu ska jag gå in och göra den sämsta begravningen jag någonsin har gjort. Och sen så har man begravningen och så blir det jättefint och de kommer fram, det här var vackert. Och det är ju Guds och heligandes påverkan.
Ja, absolut.
Men också ordningen, det här fungerar. Ja. Det här håller.
Har vi något mer vi vill prata om? Eller
ja, jag tänkte att jag skulle ha en liten, vad ska man säga, delvis positiv nyhet kanske man kan säga.
Ja.
Grunden är inte alls positiv.
Nej.
Det är ett par ungdomar som bombhotade en judisk församling.
Mm.
Det är ju inte,
i Malmö. Där.
I Malmö. Mm. Där man har stora problem med antisemitism. Och då hade man bombhotat den judiska församlingen. Nu hade de här eleverna kommit till den judiska församlingen och bett om ursäkt.
Ja.
Och det tycker jag är fantastiskt.
Ja.
Jag vet inte exakt vad som är bakgrunden och hur det gick till och allt det där. Men bara det att de stod där en dag och ville säga förlåt för att vi har gjort det här mot er. Och det är ju lite hopp ändå.
Ja, det krävs ett mod.
Det krävs ett väldigt mod, verkligen. Och göra det så snart inpå och dessutom när man är ung, så att säga.
Ja.
Det är inte en självklar grej att man bara går dit och säger förlåt, jag bombhotar er, det var dumt. Och det var det ju verkligen, men fint att man kan inse det också själv.
Har du gjort det någon gång?
Bombhotat någon? Ja. Eller bett om ursäkt?
Nej, bett om ursäkt. Sådär innerligt. Alltså det är ju tjej att om du var sent i ett möte, inte så jag menar.
Utan,
så här gjorde jag fel. Kanske med en tids eftertänksamhet och så backat bakåt. Inte i den här storleken. För
framförallt har jag nog gjort det i familjen.
Ja, men du har vad som helst, för det är samma mod som krävs, tänker jag.
Gjort något fel eller sagt något dumt eller tungan har sluntit där att jag har sagt förlåt. Men också faktiskt vid ett tillfälle i ett konfirmandsammanhang där jag var, tyckte jag, orättvis mot en av ledarna för några år sedan. Och gav henne lite skäll.
Uh-huh.
Men efteråt sa jag ber om ursäkt. Det var inte mitt fel. Jag borde inte ha gjort sådär. Så att det har hänt. Men det sitter långt inne även för mig, så att säga. Om det inte, jag menar, men självklart att, eller det sitter inte långt inne. Om jag känner att jag har gjort fel, men då ska jag göra det. Men
det är svårt.
Man vill inte.
Det är så lätt att mässla inte med anmässiga ursäkterna.
Förlåt.
Så.
Nej, men så skojar jag med mina döttrar när de var små. Förlåt. Och så har de inte ändrat sig. Utan allt är väl liksom bara. Förlåt. Precis.
Nej, men så. Eller om man är sent till något. Om man har tagit någon tid. Det vill man ju inte. Så det, ursäkta att jag är sen. Så.
Ja.
Men jag menar de här grejerna som är på djupet. Det är så intressant. Jag har ju följt 12-stegsrörelsen, vi pratade om den för någon tid
sedan
med Per Westblom. Och där är ju återkommande också steg så där att du ska rannsaka dig själv och göra upp med dem du har gjort orätt och så här. Och du ska liksom göra list, alltså det är ju också ett system, det är tydliga 12 steg att ta. Och många kommer inte över steg där det handlar om den här förlåtelsen. Det är verkligen svårt alltså. Mm. Och att du måste göra det också för din egen skull.
Alltså ja, för att kunna precis, gå vidare. För att man ska kunna gå vidare. Ja, men det är viktigt.
Ja, ja.
Att
för men lätt är det tusan
inte. Absolut inte. Det var när jag hade en lärare under min utbildning. Något av de första åren under min utbildning till präst. Hon var lärare i bland annat kommunikation. Alltså man skulle lära sig hur man uttrycker sig. Och hur man står och hur man säger saker och sådär. Och då sa hon just att ja, men man kommer in. En klass sitter och någon kommer för sent. Och rusar in och säger, ja förlåt jag är sen så här. Hur ofta är det som vi säger, nej det är inte okej faktiskt.
Nej.
Och det hon menar ju att det där kan vara lite slentrian. Alltså det är ju, kommer man för sent och säger man förlåt. Mm. Liksom. Men hon menar också att det är också en slentrian grej. Liksom, som om vi förutsatte att det verkligen skulle vara okej bara för att vi sa förlåt.
Ja just det.
Ja. Och att ja, men man kommer in i en klass för sent. Och öppnar dörren och stormar in och så istället för att smyga längst bak och sätta sig eller var man nu sitter längst fram eller vad det blir. Men just när man tar den här fokus, ja men förlåt, jag vill säga att tågen är stör, så,
hallå.
Så har man stör det, och då är det inte riktigt okej okay, tyckte nej, hon då med det här att man kommer och stör liksom. Så att det är inte självklart, så det är ju det värsta, om man verkligen tar mod till så säger förlåt jag har gjort fel och de säger nej.
Det tar vi inte.
Det vi tar inte.
Men då har du ändå gjort vad du kan.
Då har man gjort vad man kan, absolut.
Sen får man ju visa på bättring också. Det, ja, ja, det är nog mer allvarligt så.
Det är ju viktigt att man inte bara säger förlåt och sen fortsätter att göra samma sak igen. Synda på nåden som det hette förr i världen. Precis, vi har fått nåden och med det så kan vi fortsätta synda och så bara säga förlåt. Så
det okay. Ja, och det återkommer vi till också ofta. Att likadant är att komma i mässan och få förlåtelse och så fortsätter man på samma sätt i alla fall. Det måste landa i en själv liksom. Det är svårt alltså.
Det finns ju en sån här dålig så kallad rolig historia alltså, om det här just.
Ja.
Att man frågar sig, jag bad till Gud att jag skulle få en cykel. Så här. Ja, nej, men jag vet att Gud funkar inte på det sättet. Gud skickar inte cyklar och ber. Så jag snodde en cykel istället, så bara förlåtelse. Ja, det funkar, så funkar Gud tyckte den här.
Ja, det var en lösning också. Ja. Jaha. Var det slut här eller vad?
Nej, jag kan ju ta en snabbis här bara på slutet innan vi går över på andakten. Pastoratet satsar på bageri, får kritik står det.
Okay.
Och det är egentligen kritiken kan tycker jag kanske, det är inte så viktigt i det här fallet. Folkungabygdens pastorat har bildat bolag och köpt ett bageri och café, Wienerbageriet i Mjölby.
Mm.
Ja, men man tycker här att ja, men vi fikar så mycket i kyrkan. Mm. Och vi behöver få in, alltså vi strama åt ekonomin lite grann och sådär. Och vi kan inte köpa tjänster hela tiden och ja, så här. Så ja, vi bakar vårt eget bröd.
Mm.
Så då har man startat ett bageri.
Mm.
Där man då, ja jag vet inte vilken utsträckning man också säljer det här vidare. Eller om det är mest till eget bruk, det vet jag faktiskt inte. Men det står här i verksamhetsbeskrivningen står det att man planerar att driva restaurangverksamhet med lunchservering, middagsservering och catering för både privatkunder och skolverksamhet. Står. Så då har man ju tagit ett steg längre där. Att man, då är det här en vinstdrivande firma som jobbar, ja, som kyrkan driver. Det finns några få sådana här exempel på saker. Kyrkan har egen begravningsbyrå till exempel som finns. Och det har också debatterats väldigt mycket. Och det här debatteras nu också. Det står att man, eftersom kyrkan tar avgift av människor, skriver någon insändarskribent här. Alltså de uppfattar det som en skatt, men kyrkoavgiften då. Så tycker de att det är fel att man dessutom använder de här pengarna till att starta bolag med vinstdrivande syfte. Så att det är kritiken. Mm. Men jag tycker själva idén, alltså, jag vet inte, jag tycker det är en rätt kul grej ändå. Ja, men vi startar eget bageri här, vi bakar brödet själva. Till
det blir återigen frågan som vi alltid återkommer till.
Vad ska kyrkan göra?
I detta kyrkan?
Det och det är ju inte så.
Nej,
det
fast,
kan man ju säga.
Fast,
liksom, men
den här konferensen jag var på här. Det var då med facket liksom. Och då kom frågan upp. För att det blir fler och fler såna här tankar.
Mm.
Alltså ja, så. Och då frågar de med arbetsgivarsidan. Så vad tänker ni om det här? För det var sådana representanter där.
Mm.
Om förskolor och det här just bageriekommunen. Men andra saker. Att det finns många såna saker i pipen för att det medlemstappet är så stort. Liksom.
Mm. Mm.
Och då fick jag en annan insikt. Ja, men det kanske inte är så dumt i ett större tänk. Alltså om det inte tar av att vi ska göra vår huvudsakliga uppgift, utan det här är en... Nej, men så,
vi har inte tid att fira gudstjänst och baka bullar.
För söndag är det bästa bakningsdagen. Ja. Nej, men då har vi ju missat, såklart. Ja. Det är ju 100% så. Men om det egentligen inte behöver påverka den andra verksamheten som vi ska göra då... då kanske det är ett gott sätt att få in en ekonomi också. På riktigt alltså.
Ja, just det.
För det säger sig självt, om man tappar 90 000, 10 000 gånger, jag vet inte vad det är per år. Det blir en för stor differens på folk som går ur. Mm. Och varje år så det rullar på liksom. Ja, det måste man vara om man vill att kyrkan ska överleva sådär. Så tror jag att,
visst.
Det är väl också man byggt en del på sina håll fastigheter och sådär och driver. Mm. Och det har man upp på med länge, men sådana tankar finns lite överallt. Jag vet inte, jag fick en bättre helhetsbild så, och inte bara just enskilda. Varför ska vi göra det för? Men är det för att kyrkan ska kunna överleva och fortsätta med det som är ens uppdrag? Ja, då har jag nog svängt lite. Jag tror att det kan vara fullt nödvändigt.
Ja, så länge det är rimligt och inom liksom...
Ja, det ska inte
inom
vara...
verksamheten. Nej. På något. Vi ska inte börja...
Människohandel.
Nej, människohandel. Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Nej, men kanske inte heller...
Prostitution.
det är sådana saker som rör sig i ditt huvud. Men jag tänker... Men bara, vi kanske inte ska driva bilverkstad. Kanske.
Nej.
Alltså, för varför ska vi göra det? Vad har det med kyrkans verksamhet att göra? Ja. Ingenting. Nej. Men här bakar de bullar och det har med kyrkan.
Nej, men kanske inte håller på med saker som har också negativ miljöpåverkan.
Nej, det ska vi såklart inte.
Alltså bilproduktion kanske är sämre ändå än bilverkstad.
Det är något som redan finns.
Men bakar bullar. Det är ju smart ju.
Ja.
Det finns ju, kan det bli då... Man kan ju också göra något väldigt bra av det. Det kristna bageriet. Alltså om det är öppet för allmänheten och man har ikoner på väggarna och
det är tydligt. Ja, liksom. Visst att det här
i din kanelbulle så är det ingen lyckokaka utan du får ett bibelvers.
Det går att göra
kluriga saker faktiskt. Ja, mycket som ändå kan få det här som i våran församlingsklubb vardag med Gud. Alltså det kan också bli ett sätt att få ut kyrkans budskap. Så, lite skohornat, men det kan finnas vägar att gå, så att man ska inte... Men såklart så blir det kritik, det fattar man ju.
Jo, det
finns folk till
alltid.
Hörru, vi går upp på andakten. Ja. Vad har vi för söndag nu?
Då har vi fjärde söndagen i påsktiden, som den heter.
Ja.
Och rubriken är Vägen till livet. Och då läser jag ur Johannes evangelium. Jesus sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er.
Det är väldigt upprepande i denna text. Ja, det är det.
Väldigt många gånger. Det enda jag förstod, och det jag inte själv har gjort, är att föda barn. att en kvinna glömmer sin smärta. Det tycker jag faktiskt är väldigt intressant. Att folk föder faktiskt fler barn trots den hemska smärta och upplevelse som kanske inte alla har det, men väldigt många.
Ja.
Och så glömmer kroppen bort hur man glömmer bara, jag vet inte. Ja, så, nej, att, och så väljer man att göra det en gång till. Det är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande med människan. Liggande när man har gått igenom en sorg så har vi lärt oss någonting. Alltså när den är avslutad, bearbetad.
Ja, just det.
Någonting smärtsamt, fysiskt eller psykiskt. Du har fått ta igenom en tuff period. Du tittar i backspegeln. Ah, men nu har jag vänt kapitel i min bok. Och du har fått det till en stark erfarenhet mer än en plåga. Mm. Alltså att det går att ta sig igenom saker. Men här är det ju för många vändningar för att
det är för många vändningar. Ja, men precis. Men annars det kan väl vara det som talar till oss just den här gången i den här texten. Man får ju ta till sig texter på olika sätt. Att vi har en väldig förmåga att med Guds hjälp gå vidare vad vi än råkar ut för. De flesta av oss och i de flesta sammanhang
så kommer
man igenom det. Det är såklart inte alltid, men för det mesta på något sätt visar så man kan. Ja, men det kommer en ny tillvaro. Det kanske inte kan bli som förr när man har gått igenom något. Ja, nu pratar vi om positiva saker som att föda barn här, men det kan ju också vara ett dödsfall eller någonting. Mm. Man går vidare. Och kanske till och med hittar, om det är ens partner som
man hittar en ny partner
trots att det här har hänt och så. Och att jag menar att det går att komma igenom det. Och det är ju en fantastisk läkeprocess liksom som finns här. Vägen till livet är ju rubriken och det är en väldigt, väldigt tydlig väg till livet att ja, men vi går vidare. Alltså livet går vidare som man säger. Och tiden läker kanske inte alla sår alltid, men
Men tiden hjälper oss att gå vidare.
Tiden hjälper oss att gå vidare. Ja. Med våra sår. Ja. Liksom, vi kan, ja, men nu har jag det här och det här har jag med mig för evigt. Men jag kan göra andra saker. Jag kan gå vidare.
Det tycker jag är så jobbigt när man möter folk som inte vill tror, har förmågan att bearbeta sina problematiker. Mm. Alltså det är några som har, dels kan det vara folk som har fastnat i ett ältande. Ja. Och då går miste om själva livet för att man sitter fast i det som har varit. Eller att man inte tror att det finns en hjälp att få. Det tycker jag inte ofta. Men du har ju gått igenom massa saker. Har du gått i samtal för det? Nej, det är ingen som kan hjälpa mig och sådär. Nej, det är oerhört tragiskt.
Mm. Ja, visst är det.
Vi som har provat det på olika sätt och vet att ja, men det, man kan få välja redskap och nycklar att ta sig igenom det här hemska liksom, som har varit. Eller vad det nu är. Mm. Det finns
möjlighet till läkedom.
Det finns det verkligen. Mm. Vad ska du sjunga här?
Nu ska jag sjunga en psalm som har nummer 251. Var jag går i skogar, berg och dalar. Då får vi den tredje eller fjärde upprepningen av dessa ord om en kort tid där.
Ja.
Och det var därför jag valde den här psalmen. Var jag går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är men till mig talar stund om varning, stund om tröst. Han min herde gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Allt vad vi på färden kan behöva, allt för evigt har jag i min vän. Allt som här mitt hjärta kan bedröva känner han och tröstar mig igen. När långt borta tycks mig vännen kära, ja då minns hans ord en liten tid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid.
Tack för det. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner.
Tack för det också.
Ja, hörni, kära lyssnare, tack att ni fortsätter att lyssna på oss. Ta hand om er, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!